Värvet görs i samarbete med Acast.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1, vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2, sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3, är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Värvet. 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 Värvet.
Hej och välkomna till Värvet avsnitt 103. Dagens gäst heter Vera Vitali. Jag tror jag sa i förra avsnittet att det skulle bli Maria Blom, men det avsnittet fick vi tekniska problem med. Jag hade något knas med inspelningen, så att den får kompletteras lite senare och sändas någon gång i januari ungefär. Men Vera Vitali är alltså gäst i dagens avsnitt, och det är en fantastisk skådespelare, så jag är jätteglad för det. Dock ska jag först prata stil med en av Brothers medarbetare. Varsågoda.
Magnus Wiklin, Brothers.
Du, jag har tänkt lite på det här med smoking som vi pratade om i förra veckan. Alltså det känns som en så jäkla stor investering och som man bara använder en gång om året, eller?
Absolut inte. Det tycker jag att man kan använda smoking mer ofta, inte bara vid runt 9 år. Man kan våga bryta reglerna lite grann och bryta upp smokingen, använda kavajen separat som den är, ihop med en vit skjorta, med eller utan scarf, ett par svarta jeans, och man kan ju i och för sig använda lackskorna där också, eller köra ett par svarta monks eller brogues eller någonting. Använda den mer som en partykavaj, lite mer dans och mindre middag. En smoking ingår i garderoben, man ska inte vara rädd för att använda den lite oftare faktiskt. Den är väldigt användbar.
Kan man ha det även när det inte förväntas av en, så att säga?
Det tycker jag, det är nästan roligare.
All right.
God jul.
Ja, detsamma. Ja, och jag upptäckte ju att på brothers.se så kan man alltså köpa en smoking för mindre än 3 500 spänn. Kolla in det på brothers.se. Tack, Brothers.
Ja, jag är som du kanske vet vid det här laget fascinerad av karisma. Det är förmodligen alla, annars hade karismatisk inte varit ett superlativ. Men hur som helst, skådespelaren Vera Vitali har det. Om du har sett henne i någon av de roller hon har gjort så håller du förmodligen med. Jag har haft en hektisk höst så jag har missat Vera i Monica Zeta. Men det är jag tydligen rätt ensam om har jag förstått. Den ligger fortfarande på något slags biotopp fast den hade premiär i september. Ja, hur som helst, vad man än ser Vera i, om det så är Arne Dahl på tv eller i de ofrivilliga långfilmerna alltså, så är det aldrig något som skaver. Det känns som att hon alltid bottnar i det hon gör. Och vi ska prata om hennes insats i Hinsehäxan också. Och är det så att du har missat den, köp den gärna på DVD eller se den på något annat sätt. Den har ett par år på nacken, men jag tycker verkligen att den är värd att kolla in. Ja, jag ska bara säga att den här intervjun är något förkortad eftersom vi pratade en del om en roll som Vera ska göra som ännu inte är officiell. Men kanske kan vi klippa till en ny version om någon eller ett par månader när det är ute. Vi får se om redaktör Lovisa Olsson fixar det. När ni kommer in i samtalet, ja då är jag mitt uppe i något slags summering av min research. Men nu kör vi. Från ateljén den 3 december 2013, den sagolikt begåvade Vera Vitali. Varsågoda. De grejer som återkommer när folk skriver om dig, det är att din farsa jobbade med Stanley Kubrick. Mm. Att du har varit modell. Mm. Att din brorsa är regissör. Mm. Och att du kommer från en skådisfamilj. Mm. Stämmer det att det är det de brukar skriva?
Ja, det är intressant att du tar upp det. För när jag kom hit så tänkte jag, är det det som kommer komma upp? Såklart, tänker jag. Eftersom det är de frågorna som oftast kommer. Så tänkte jag, hur ska man förhålla sig till de frågorna som man kanske känner att det blir nästan rundgång så där till slut. Att, ja, vill jag prata om det ens? Men det är ju mitt liv och det är ju jag. Så det är inget jag inte vill prata om. Däremot så kan jag tycka att ibland så är det så, ja, med research, att det känns som att någon kanske har läst någonting och sen så frågar man bara andras frågor igen. Så jag uppskattar att du slänger ut dem direkt. Och de där återkommande frågorna kommer ju för att jag har svarat på det någon gång. Mm. Annars hade det inte ens blivit någonting. Och det gör man för att man är ärlig och för att, eller jag vill vara det och jag vill svara på någons fråga. Men man kanske med tiden lär sig svara utan att berätta allt igen. Förstår du?
Ja, just det. Att det blir en ny take på samma
fråga. Kanske. Men som sagt, det är ju också, ja, det uppskattas ju att någon har gjort research och kanske förbereder sig på ett annat sätt när man ska bli intervjuad. Men det är också upp till mig att orka göra min del av jobbet också, att kanske ta en ny take på ett svar eller berätta något annat. Alltså, det kan nog hamna i en så här slentrianfas för alla som intervjuar och blir intervjuade.
För då kan man tänka sig att efter ett tag då, att man borde kunna gå på autopilot.
Mm. Nej, men jag tror att jag skulle nog inte vilja bli presskonferensslipad i svar någonsin. Och jag vill inte heller bli kall gentemot den som frågar. Men det krävs respekt från två håll på något sätt. För att det inte en del frågor som är dumma eller man känner är opålästa. Är så här, ja, det är klart att det blir tråkigt att svara.
Min idé med Värvet är ju att så här, försöka styra bort också lite från Wikipedia radio liksom. Mm. För det blir väldigt lätt det, att man så här går igenom en karriär. Men det finns ju några grejer som jag tycker är väldigt spännande och så här, som jag tänkte att vi skulle komma in på hur som helst. Och så får vi väl se ifall de här standardfrågorna dyker upp där i kråkarna. Jag tar om min ring nu. Det,
okay.
Ja, men det var egentligen det att jag tänkte på att det var någonting som klinkade på dig som jag funderade på ifall du skulle kunna bara separera. Det är ett silverarmband som klingar i en väldigt snygg Rolex.
Jag har fått den här av min bror.
Ja, vad fint av honom.
Ja, väldigt, väldigt fint. I 30%.
Det måste ha gått väldigt bra för honom i livet.
Ja, eller så har han sparat, vad vet jag.
Ja. Vilket år är den från?
Jag kollade upp, jag tror att det är från 57.
Wow.
Mm.
Jag sa det innan vi började rulla. Anledningen till att du är här, du hade nog hamnat här förr eller senare i alla fall. Men jag sprang ju på dig på Acne butik. Mm. Hade kunnat vara något annat märke också, men nu råkade det vara Acne. Men är du intresserad av kläder och stil och sånt?
Ja, absolut. Jag är jätteintresserad av kläder och stil och saker som jag tycker är snygga. Men det styr inte mig och jag känner mig inte lost på något sätt i den världen. Däremot så tycker jag om att titta på saker som är snygga. Jag gillar fina saker. Det behöver inte vara ett par dyra brallor. Egentligen hänger inte ihop med att saker måste vara dyra. Utan det är väl att man gillar saker som är fina. Och jag tycker att en Rolex är jättefin, men den har ju inte jag. Den har jag ju fått. Men det har ju varit som en så här, jag vet att jag tänkte på det när jag var liten, att jag ville ha en Rolex. När jag såg Dallas på TV. Jag har alltid tyckt att det är så här en snygg, sexig klocka.
Hade de Rolex i Dallas?
Nej, det hade de kanske verkligen inte. Men, fan. Men du fattar vad jag menar. Man såg på TV och som liten så var det ett märke som var... Ja, men klockornas Rolls Royce, och jag ville jättegärna ha en sån.
Det vill man ju.
Det vill man.
Jag tänkte på det faktum att, för vi pratade lite om måttlighet innan vi började rulla. Mm. För mig är kläder en sån sak som verkligen har gått i skov så här. Att jag i typ 3 år har varit helt ointresserad. Men sen så händer det någonting, så blir man så här, får man korn på det igen. Mm. Och då blir jag, inte bananas, men det kan liksom...
Balla ur lite.
Ja, lite. Mm. Men du är inte så?
Jo, absolut. Det kan balla ur. Och jag kan ha perioder och få impulser som gör att jag vill ha, måste ha det här eller vill. Och sen så kommer det tiden jag inte bryr mig så jättemycket. Men jag tror att det hänger ihop med lite så här, när jag kanske inte jobbar så intensivt så har jag mer tid att tänka på onödiga saker. Då tänker man på vad man vill ha och prylar och kläder och skit. Men det inte ens finns i min hjärna när jag är upptagen med viktigare saker. Så att det är någon slags utfyllnadshobby säkert. Men jag tror inte att jag är bra på att titta på saker och inte köpa.
Jag kan inte låta bli att vi tar liksom lite Wikipedia radio ändå. Pappa, engelsman, mamma från Östergötland.
Mm, exakt.
Men efternamnet låter ju italienskt.
Ja, det är pappas sida. Farfars far, italienare. Så det är ett italienskt namn.
Är ni en stor släkt?
Jag vet inte hur stor Vitali-släkten är. I England har jag koll på den, för att det är ju, de som heter Vitali där är ju släkt med mig. Men i Italien vet jag faktiskt inte hur stor släkten är eller... Hur många vi är. Jag har inte så bra kontakt med den sidan. Så jag vet faktiskt inte.
Har du bra kontakt med den engelska?
Ja, det har ju min pappa som är engelsk. Men ja, vi har bra kontakt. Eller bra, vi har kontakt. Han bor i USA.
Var?
I LA. Så att vi ses inte jätteofta. Men vi hörs på telefon och ses ibland. Och
Vad kan du berätta om din uppväxt?
De första bebisåren var i Sverige. Sen så flyttade vi till England när jag var 4. Mamma, pappa och storebror. Och där bodde vi i drygt ett år. Och sen så flyttade jag och min bror och min mamma hem. För att de skilde sig i princip. Och då började hela mitt svenska skolliv och allt det där.
Nu undrar jag varför. För det här är också en... Alltså att dina föräldrar skilde sig och så. Mm. Det är också en sån sak som återkommer när man läser om det. Mm. Och mina föräldrar är också skilda. Mm. Jag har aldrig fått prata om det i någon intervju.
Nej, okej.
Okay. Det kanske inte präglade mig. Det kan ha med det att göra.
Fast jag har inte riktigt pratat om det med någon journalist som att det präglat mig på ett visst sätt. Utan jag tror att det i så fall är min tolkning av det. Att det är för att vi flyttar från... Alltså att pappa var kvar i ett annat land. Och då blir det mycket mer drastiskt. Och då blir folk så här, varför då? Så att då blir en skilsmässa kanske mer påtaglig än att det är i Stockholm och man hör sin mamma och pappa inom 20 minuters avstånd från varandra. Så att det är ju en stor skillnad när en förälder är kvar i ett land och man själv flyttar därifrån. Så klart att det blir en större skilsmässa kanske.
Sant.
Så då var han kvar där och jobbade vidare. Och sen så började jag skolan och gick liksom svensk skola och växte upp med mamma och brorsa på Kungsholmen.
Du gick i skolan där?
I England.
Nej, på Kungsholmen.
Ja, jag gick en liten förskola i England och min bror gick första klass i England. Så att jag hade med mig en annan typ av Ja, det var lite skillnad på något sätt med disciplin kanske och sådär.
Gör hon strängare?
Ja, eftersom det var förskola ska jag inte säga att det var strängt på något sätt. Men det var ändå mycket mer ordning och reda. Och jag vet att det finns skolfoton, eller så här förskolefoton på mig från den här engelska lekskolan jag gick på. Där jag är, där ser ut som en liten tant. För de har liksom satt mig mot så här, det är som att jag lutar mig mot någon så här fåtölj. Ryggstöd med ena armen upp och liksom handen på min andra arm och så här ler på sniskan som att jag är en 65-årig liksom författare, baksidan av en bok, så här författare foto typ.
Jag hade ni uniform?
Ja, så det fanns något otroligt uppställt över saker och någon annan skolbild när jag sitter med en uppslagen bok och skrattar in i kameran som att jag kunde inte ens läsa, men det var liksom så här ska det se ut och det fanns något. Ja, man skulle vara duktig flicka på något sätt. Så det var lite skillnad på att komma hem. Men det var inte hårt på det sättet att man fick inte stryk, det var inte så. Men det var lite en så här uniform och jag ville ha så här pojkskor och det fick jag inte och så där. Så att det var lite annorlunda.
Det var inte skolbön och, eller vad heter det, morgonbön? Och...
I så fall missade jag det, jag minns inte det.
Du var ju för sig så jävla ung, men... Mm. Fanns det någon liksom akklimatiseringsproblematik när du kom tillbaka?
Nej, inte vad jag kommer ihåg. Jag minns inte det som något svårt. Och det var ju bara ett år som jag var borta från svenska dagisvärlden på något sätt. Eller rekisvärlden.
Funkade din skolgång?
Ja, på det sättet att jag gick hela skolgången och jag... Fick inte helt värdelösa betyg. Men funka. Jag har aldrig tyckt om skolan. Aldrig någonsin. Jag vantrivdes nog ganska... Direkt efter att det blev sådär... Från att det var kul att gå till skolan. Ettan och tvåan. När man faktiskt i princip lekte och fick kompisar. Men sen när det började bli tråkigt så tröttnade jag. Mm. Och kom riktigt aldrig... Ja, men det är så här klassiskt bara att jag inte var så nyfiken på det. Det som var tråkigt på något sätt. Jag nog tyckte att det var roligare med kontakter med andra istället för att lyssna på någon som pratar. Jag var nog den som kunde skriva lappar och sådär, det tror jag. Och störa lektionen.
Gör man det genom att skriva lappar?
Ja, om man är osmidig. Men jag...
du skrev lappar till andra?
Andra kompisar. Mm. Ja, men alltså jag var nog ofokuserad emellanåt, det tror jag. Jag tyckte saker som intresserade mig var skitkul och då gav jag ner allt. Eller jag liksom kämpade hårt med sådana ämnen. Men det som var tråkigt så lämnade jag ganska mycket åt sidan, tror jag.
Har du stora kunskapsluckor idag och så?
Nej, men så pass mycket lappar skrev jag inte. Men nej. Det tycker jag inte att jag har. Men däremot så kanske om jag skulle plugga igen så kanske jag skulle vara intresserad av det jag tyckte var skittråkigt då, för att nu är jag på en annan plats och tycker det är så här kul med historia, men då tyckte jag var så jävla tråkigt att börja morgonen med 2,5 timmes historia. Jag fattade inte varför och jag tyckte det var roligare att hitta på saker och jag var nog rätt lite lätt distraherad kanske, som alla andra man känner har varit.
Nu ska jag flexa mina researchmuskler, men jag läste någonstans att du bestämde dig väldigt tidigt att du ville bli skådis. Mm. Att du var typ 4. Vad var det som utlöste det?
Då bodde vi i England och då jobbade min pappa på en filminspelning av Full Metal Jacket, den filmen. Och då fick vi vara med så mycket, jag och min bror, på inspelningen och hänga runt och titta på och besöka den där platsen med studion. Och det var ju såklart en jävligt stor grej när man är så liten. Även om man inte fattar allt om hur en filmproduktion går till så förstod jag att det var inspelning. Jag förstod att det var skådespelare och det var kul att se dem jobba och allt var på låtsas. Och allt det där som var liksom surrealistiskt men så kul och spännande satte ju starka avtryck på mig. Mm. Verkligen. Och jag var säker då redan att jag ville jobba med det. Men man är ju ganska säker på ganska mycket då.
Så vad var du mer säker på?
Jag var så säker på allt på något sätt. Jag visste verkligen vem jag var när jag var 4. Jag var ganska oängslig och väldigt så här, visste vad jag tyckte, visste vad jag ville. Och jag hade det jävligt bra.
Gud vad skönt det låter.
Ja.
Du var ett tryggt barn.
Ja, det var jag verkligen. Mm. Sen blir saker otrygga och man börjar undra och sådär. Men jag vet att så här, fram till typ 5 så var jag en glad liten skit, verkligen.
Du säger fram till du var 5. Var det, hade du med skilsmässan att göra?
Ja, men det tror jag. Det vill säga, ja, det tror jag. Mm. Det är klart att det blir uppbrott på något sätt och så blir man ju kanske ängsligare. Någon slags grundtrygghet försvinner ju om en förälder försvinner på det sättet. Så det tror jag hänger ihop. Men sen så tror jag också att överhuvudtaget när man blir äldre som människa så börjar man ju få... Man har ju ett självförtroende när man är 4 som är ganska extrem. Som är ganska roligt och oskönt och skönt. Att det är kul att det går att må så på något sätt. Men ibland så... Det är klart att man kan bli irriterad på ett barn för att man är så här, men gud vad självgod du är liksom, på något sätt. Jag tror att det är mer mänskligt, det är det jag försöker säga, att det kanske är mänskligt drag, att med åldern så får man mer, man reflekterar mer och därför blir man mer osäker och man tar in, man jämför sig och man, ja, men världen blir liksom väldigt mycket större. Och då kanske så här, mina skådespelardrömmar som 4-åring inte känns lika självklara som när man är 4.
Jag antar att det också blir, alltså det är lite mer komplext kanske att vara vuxen. Alltså när man är 4 så behöver man inte göra så många val.
Nej, det är rätt så här, världen är rätt trygg, det är rätt skönt.
Någon bestämmer åt en, ja, vad man ska ha på sig. Och,
Exakt. Så att jag tror att, för jag menar, det finns många 4-åringar som vill bli, nu är skådespeleriet så här konkret yrke, man verkligen kan så här, ja, jag ville bli det. Men en 4-åring kan också vilja bli astronaut och prinsessa. Och det betyder inte att man sen kämpar för att bli det. Men jag hade något som jag nu absolut kan förstå var något jag kanske kände att jag ville göra på riktigt. Att det var konkret och att jag kände att jag, det kanske inte bara var en fantasi. Utan det kanske var något jag tyckte att jag skulle göra.
Nu blir det kanske upprepning av det du redan har berättat. Men jag funderar på... Mm. Det har ju beskrivits att du och din pappa inte har haft så god kontakt genom ditt liv liksom.
Jo, men det har vi. Alltså, det har vi absolut på det sättet att jag har åkt dit och hälsat på. Det är bara att han har varit i ett annat land.
Så han utmålades som väldigt frånvarande när du var barn liksom, i någon artikel.
Man kan säga att han har varit en närvarande, frånvarande pappa. Förstår du vad jag menar då?
Nej.
Att han har varit i ett annat land. Han har inte funnits runt hörnet hemma. Men vi har sett, och när vi har sett så har han varit... där. Så att han har varit närvarande i sina, i de här stunderna vi har sett. En frånvarande pappa kan också vara någon som inte bryr sig. Han har inte hållit på så, utan det har inte varit han har inte varit nonchalant, utan han har varit en pappa i ett annat land som man får hälsa på sina lov. Men jag tycker det är så svårt att säga det, för att det är så enkelt att säga frånvarande, men det kan ju vara en helt vanlig pappa som man växte upp med i Sverige, som är gift med hans mamma var också. Det finns ju väldigt många frånvarande pappor liksom. Trots att man har dem under samma tak.
Jag tar ändå min lite järva analys här. Och som då kanske eventuellt är felaktig. Men om det då är så att man söker sin förälders uppmärksamhet. Vilket jag ju också verkligen har gjort med min pappa. Kan man tänka sig att det hade med saken att göra, att du kände att, för din farsa var typ regias eller vad var han? Ja.
Och han är skådis från början och var med i en film med Stanley Kubrick, och sen började de jobba ihop efter det, och då blev han högra hand och regias.
Jag förstår.
Men så han är skådis i grunden.
Kan man tänka sig att ditt 4-åriga jag tänkte så här: om jag blir skådis, då kommer jag att få vara den personen som står i pappas öga.
Självklart. Jag tror att du drar en helt rätt analys, verkligen. Och jag tror att det stämmer. Jag tror bara inte att man ska lägga för mycket vikt vid ibland vid så här analyser av mamma och pappa-grejen. Jag tror att det stämmer till stor del. Men jag tror också att det finns, just med mitt yrke och mitt yrkesval, så finns det också en lust som är grund till det. För att jag vill vara skådespelare. För jag tycker att det är det jag kan och vill kunna. Och där jag passar bäst. Och det kanske bottnar i massor med psykologiska saker, som att jag vill ha pappas kärlek och bekräftelse. Men jag skulle aldrig orka göra det om det bara handlade om det. Då skulle jag vara... Jag skulle inte palla det. För att det måste bygga på lust och eget behov för att vilja ha det yrket, för det är så konstigt yrke. Men absolut, och jag vet att när jag var på den här inspelningsplatsen när jag var 4, så var det någon gång som alla, även om, har du sett den filmen?
Ja, det har jag säkert gjort, ja, för 100 år sedan. Mm.
Alla soldater går över så här, på natten och sjunger typ en Disney-låt tillsammans. Mickey Mouse-låt. Och jag vet att min farsa så här, fick alla de skådespelarna att samla sig och träna i den här kören för att lära sig texterna. Så här. Och jag vet att jag var på besök då och ville vara med i den här gruppen. För det var också så här, det är klart att jag tyckte det var en kul låt, för det handlade om Mickey Mouse och jag var 4. Så jag lärde mig den perfekt för att kunna eventuellt vara med så där ifall det behövdes.
Hur går det?
Du får se filmen. Men att det är klart, jag vet att jag vet att det är klart att det var så här, att jag ville vara duktig inför honom och ville också vara en potentiell skådespelare som kan kliva upp och göra det ifall ingen annan kan det.
Mm.
Men filmspelning är ju så extrem plats, för att all fokus och energi går åt att få att en regissör och skådespelarna ska fungera ihop och göra det som ska göras. Så att det är total fokus, och det är klart att antingen är man i det fokuset eller ser man utanför. Och då var jag utanför och tittade på, och självklart så kanske jag då kände någonstans så här, ja, jag vill vara på andra sidan. Jag vill ha det där. Men det är också för att det var häftigt, inte bara svartsjuka eller så avsjuka eller, utan för att det handlade om att shit, vad gör de? Vad har de på med? Och sen när tagningen är klar så är det ju över. Det är ett märkligt fenomen för mig att se.
Vad otroligt häftigt det hade varit att se den där Kubrick-utställningen i LA, som jag för övrigt var på. Men ja, vad härligt det hade varit att vara på den med dig.
Ja, det hade varit jätteroligt.
Jag antar att, nej, eller såg du den?
Jag har faktiskt inte sett den. Nej. Jag vet att min pappa var med och öppnade den.
Okej.
Okay. Men nej, jag har inte sett den. Tyvärr. Jag har hört att den är magisk.
Ja, den var väldigt häftig, men jag tror att man har större, alltså, jag var där samtidigt som en kompis och han såg alla filmerna inför det.
Mm-hmm. Smart.
Vilket, ja, det var väldigt smart, för det borde jag också ha gjort. Då hade jag haft mycket större utbyte av den liksom.
Nej, men jag tror att du har helt rätt i din analys, absolut, och det är klart att det är inte vem som helst som vill bli en skådespelare. Det krävs absolut något behov av att utsätta sig för det första. Att vara den som kameran tittar på är inte, det är inte bara enkelt, men det finns klart att det finns något behov av att få synas. Mm. Men jag kan inte känna att jag drivs av den grejen när jag jobbar. Och jag menar verkligen det. Att det skulle vara för enkelt att vara så här, jag behöver en publik. Det är inte det. Utan jag tycker det är så fruktansvärt intressant och kul jobb att ha. Att det kommer en publik och ser en film, det är långt, långt efter du ens gör jobbet. Så det får inte ens ut något av i den stunden. Så jag tror att det är skillnad där på teater och film faktiskt.
Om du hamnade på en öde ö där du var ensam, hade du skådespelat då? Om det flöt i landet, manus?
Ja, det hade jag nog. Jag har nog alltid underhållit mig själv. Ja, det hade jag nog. Jag hade nog satt upp någon liten enmansshow.
Ja, det är härligt.
Jag tror att det kan jag ändå känna att jag på något sätt kanske fått av min pappa lite så här sättet att se på saker. Att jag kan, det ska jag verkligen inte säga hänger ihop med skådespeleri eller alla skådespelare. Men det finns många skådespelare, seriösa, alla. Att det finns, ofta ska man möta en, sätta på en humor. Att det finns en ganska bra humorsida för att förstå på något sätt, för att kunna liksom spela ut en människas känsloregister, så måste du kunna titta på dig själv och garva lite åt dig själv och i alla fall vara medveten om var du befinner dig. Och det, på något sätt så går det hand i hand, ofta med någon slags självdistans, och då kanske humorn kommer in där, vad vet jag. En del skådespelare verkar inte ha den distansen överhuvudtaget, och det är inte så kul. Men det finns en, jag tycker ofta jag stöter på någon slags humor när jag jobbar med skådespelare. En privat humor liksom. Mm. Och där tror jag att min farsa är sån i alla fall. Så nästan överlevnadshumor finns med. Och den är bra att ha på en öde.
Mm. Drömmen om skådespeleri, var det liksom någonting som hängde kvar genom hela din uppväxt?
Ja, men den absolut. Den har funnits med jämt. Och sen så har jag Jag har aldrig tänkt att jag inte skulle bli det. Jag har nog alltid kanske svarat på den frågan som att ja, jag vill bli skådespelare. Men jag har väl också varit så här lugn med att det får ta någon tid det tar. Och att kanske att behovet av att det ska kännas som att jag vill det på riktigt för att jag vill det. Och inte för att någon annan vill det eller för att någon annan gör det. Det har varit väldigt starkt och det har gjort att jag kanske inte slänger mig ut och tar första bästa jobb. Jag har också valt en annan väg och valt andra saker för att känna efter på riktigt. Jag tror att jag har varit så mån om att inte hamna i något och känna mig olycklig för att jag inte fattar vad jag gör där. Utan veta var att man står på en grund som är så här, jag här vill jag vara och veta varför man gör det. Är det diffust?
Nej, jag tror det. Nej, jag tycker det låter rätt vettigt, men... Jag läste någonting i det här, det har inte varit spikrakt hela vägen att du var 19 när du sökte scenskolan och sen har du bara kört på.
Nej.
Och på något sätt så kan jag relatera till det jättemycket. Jag visste att jag ville synas på något sätt. Alltså, så här. Men den hade jag också förträngt under väldigt, väldigt många år.
Jag har tänkt på det att det finns ju också någonting i att nu när jag jobbar som skådespelare på riktigt så kan jag känna att ja, jag tog det där steget att ta sig själv på allvar. Och det är det man behöver göra för att säga till sig själv. Jo, men jag vill fan det. Jag vill det här på riktigt. Och jag ska inte skämta bort det. Men jag tror att jag har haft problem innan att ta mig själv på allvar. För att jag inte varit helt säker. Och jag har inte varit helt säker på att jag kan någonting. Jag har känt mig outbildad och osäker på vad det är jag skulle kunna vara bra på. Så det steget, det är det som är det stora steget egentligen. Att vara så här, gå från att ha något i bakhuvudet och som någon fantasi till att göra det på riktigt och ta sig själv på allvar.
När gjorde du det då?
Jag gick en teaterskola när jag var 23 i Stockholm.
Den hette något kul. Kam. Stor. Sui.
Sätt heter den.
Sätt. Ja.
Kam.
Ja. Ja, det var tre bokstäver visst. Ja. Kamma till den top of mind.
Det var i New York. Jag gick till en teaterskola. Nej, jag gick till en teaterskola i New York innan också.
Okay.
Så det kan man kan säga att den började där. Men du gick till teaterskolan i Stockholm. Och jag, den var ett år och det var förberedande skola. Och jag mådde inte bra alls där. Jag fick skolpanik igen och allt det där. Allt kom tillbaka. Lyssna på en lärare och göra som man säger. Nej, det kommer jag inte göra. Men då kom jag ihåg att han sa någon gång så här. Om ni inte är beredda på att ta det här på allvar och göra det här på riktigt så borde ni sluta nu för det här kommer att vara så jävla jobbigt. Och det var det jag behövde höra. Sen tyckte jag det var jobbigt och jag tyckte inte skolan var alls det jag hade hoppats på. Men jag tog mig själv på allvar att jag gjorde det och bestämde mig. Så den skolan gav mig det. Den gav mig faktiskt det beslutet.
Kan man säga att du har haft lyxen att välja roller som har varit väldigt bra? Eller har du gjort massa dumma grejer också?
Nej, men det är inte lyx. Jag har haft också goda smaken att tacka nej till saker som inte är så jävla bra.
Ja.
Det är jobbigt att göra för att man vet inte vad man tackar nej till. Och man vet inte om det betyder att man förstör någon... Liksom, då i början framförallt att man förstör någon karriär och man... Men jag har sagt nej till saker som inte känns bra och rätt eller... Det är ju snarare det. Sen så har jag fått jävligt fina roller och jag är jätteglad för det. Och jag... Det är ingen lyx. Det är inte som att det bara så här, att det börjar hur enkelt som helst. Utan det är ju en effekt också. Om du gör något jobb som du tycker är smart och bra så kanske det attraherar andra jobb som du tycker är smart och bra. Tror du att du får gå på någon slags magkänsla för vad man vill stå för också.
Men har du valt nudlar istället för roller som inte funkar liksom?
Ja, gud, jag har valt nudlar istället för saker. Bara för, jag har aldrig haft behovet av att vara med, alltså för att synas bara. Det har aldrig intresserat mig utan det har varit... Jag har inte blivit lurad och smickrad om man säger så. Till skillnad från det vi pratade om förut. Så här, behovet av att synas eller att det skulle vara någon så här barndomsgrej. Att jag vill ha någons uppmärksamhet. Absolut, men det är tydligen inte så pass starkt att jag gör vad som helst.
Men när du har valt nudlarna så att säga. Alltså, då har du jobbat med andra grejer eller?
Ja, jag har jobbat med andra grejer. Gud, när du säger nudlar så får jag så här en sån stark ett minne av att jag var så jävla fattig ett tag och hade gått den här skolan och bodde i min lägenhet och hade så här, ja men hade inga pengar, så här löjligt jobbigt läge som jag önskar att alla går igenom, för det är väldigt bra. Och skulle köpa någon soppa. Bara sprang ut och köpte någon soppa på ICA och såg att det kom hem och visade sig vara någon så här fryst soppa. Jag hade ingen mikro, så jag började liksom, då gick lampan i taket så att det var helt kolsvart. Jag hade ett värmeljus. Jag såg och hackade den här isiga soppan i min kastrull och inser att det är så här fläsk i, vilket jag inte äter heller. Och får så här hacka ur fläskbitar och så här, grät fattig med ett värmeljus på spisen och hacka någon issoppa och var så här, nej, men så här kan jag inte ha det.
Men vänta, du är vegetarian eller?
Nej, men jag äter inte gris bara.
Alltså inte av religiösa skäl?
Nej, jag bara tycker att det är konstigt att äta.
Okej, för att?
Jag har aldrig fattat riktigt grisgrejen. Det känns för, dels för nära typ människan. Känns som ett väldigt smart och känsligt djur. Och sen bara, jag har inte växt upp med det. Jag har inte lärt mig älska gris på något sätt.
Okej, men det finns ingen judisk...
Nej, ingen religiös bakgrund till det. Nej, men jag kom bara på att det var liksom, jag minns den tiden som så här hopplöst jobbig och obekväm på så många, många plan. Och att så här, jag vet inte hur jag kan betala hyran. Jag tycker det är skitjobbigt att inte ha pengar och hänga med lite äldre personer som åker taxi överallt. Alltså det var bara så konstig tid. Men det var väl bra att göra det för att också uppskatta pengar, men framförallt våga tacka nej till saker och äta nudlar och våga is i magen. Och is i kastrullen.
Var det typ soldatens ärtsoppa eller någonting sånt?
Ja, men typ med en jävla äcklig fryst Felix skit. Nej, men jag tror att det är... För mig var det bra i alla fall att våga säga nej och våga välja och våga vänta. Sen gjorde jag min enmansföreställning på den här teaterskolan. Och där någonstans tror jag att jag hittade min grej. Och den ledde till jobb.
Finns den att se någonstans?
Ja, den finns att se hemma hos mig på en DVD.
Okej, men den finns inte på YouTube?
Nej.
Kommer aldrig göra?
Nej, jag tror inte varför jag skulle lägga upp den där för.
Men där berättade du ju att, om den, att liksom, att du gick runt med den. Med dålig, så här, lite, vad heter det? Inte super swag.
Nej, men alltså det stämmer inte riktigt. Du har läst det, eller?
Ja.
Ja. Nej, jag gjorde min enmansshow på den här teaterskolan och det som var jobbigt med den var att det var, jag typ drev med hela teaterskolan, så det var lite läskigt att göra den. Men då, det var då jag och min teaterlärare klickade, för att han fattade vem jag var och jag fattade vem jag var, och på något sätt så förstod jag att så här, okej, man behöver inte göra, det var väldigt mycket så alla andra gjorde någon slags Norén bit och liksom låg i någon sjukhussäng, och det var väldigt mycket som skulle vara så tungt allting. Och så gjorde jag den här parodin på allt han hade lärt mig under ett års tid, vilket är helt taskigt, men det var inte för att vara taskig, det var för att jag behövde få ut det. Men då gick det, då blev det bra, så det var intressant att det funkade. Men den gick jag runt med till produktionsbolag sen för att visa upp. Men det var ingen som, när det gick bra, det var mer bara en känsla av att man var, jag hade ju inget kött på benen, man var kanske inte så här prio för dem. Och jag kommer ihåg att jag gick och visade någon så här gubbe på något produktionsbolag min enmansshow, och så satte han på DVD:n och så typ går TV:n sönder efter så här 2 minuter, och den var 17 minuter lång. Och han är så här, oj, oj då. Och jag bara, men oj, TV:n gick sönder. Han bara, nej, men det är lugnt. Jag tror att jag förstår. Jag tror att jag förstår vart du vill komma. Så det är klart att man kunde känna ibland så här, men Du har egentligen inte tid att titta. Det var mer det. Men jag kände inte att jag blev nonchad på något sätt. Utan det ledde till att jag började skriva manus. Och jag jobbade med Thomas Alfredsson på FD då när han var där. Och vi började skriva ett pilot för SVT. Och jag skrev manus och han regisserade. Och jag spelade. Så det var ju värsta jätte... härliga grejen att få göra.
Den blev aldrig av, va?
Nej. Som mycket inte blir.
Är det många sådana grejer som du har jobbat med som aldrig har...
Nej, men jag menar, i ens liv när man jobbar i den här branschen så är det många grejer som inte blir av. Eller man gör något och sen så kan det krocka med tid eller att någon får ett annat filmjobb. Eller, alltså det är bara att det tar sån tid allting. Så att det hinner hända saker på vägen.
För det där tänker jag är, det var liksom en av anledningarna till att jag lämnar reklambranschen. Att det är så mycket tummetottar liksom. Att det bidde ingen reklamfilm. Mm. Nej, vad bidde det då? Ja, det bidde en bannerkampanj eller? Mm. Ja. Men så är det också i film- och tv-branschen såklart.
Ja, på den sidan som skådespelare så är det ju inte riktigt så. Alltså, då är det ju, blir du kontaktad när något är på gång. Så du slipper kanske veta om hela det förarbetet som pågått i 5 år.
Mm.
Så du blir inkopplad ganska sent i processen. Men är man med och skriver manus och jobbar på kontorssidan så ser man ganska snabbt att så här, oj jäklar vilket tidsperspektiv det är. Att man får tänka så här, 1 år eller 2 år och sånt där. Nej, men jag gillar snabba puckar också. Jag hatar att vänta. Jag hatar att inte veta. Jag vill veta direkt. Men det är ju en producents jobb.
Har du sökt scenskolan någon gång?
Ja, jag sökte scenskolan. Och kom inte in.
En gång?
Mm, aldrig mer.
I Stockholm?
Stockholm och Göteborg. Jag gick vidare och kom inte in. Det var skitjobb upplevelse. Och och det är inte en efterkonstruktion. Utan jag var verkligen inte sugen. Och jag har aldrig tänkt att jag skulle göra det. Jag har aldrig varit sugen på scenskolan. Men så gick jag till teaterskolan och alla gjorde det. Och det var liksom alla repade med varandra. Och det blev nästan som en sjukklubb som var jobb och inte var med i. Och jag förstod inte varför jag inte skulle söka när alla andra gjorde det. Så jag sökte och pluggade och repade. Och gick dit. Och det var bara som en mardröm. Jag var helt övertaggad också. Det var sådär... Man har pratat för mycket med kompisar, man har peppat för mycket och man är för nervös, för ung. Så jag liksom studsar in med någon slags överenergi som min nervösa, rädda ögon. Liksom ingen är bra då. Så det var rätt så här, jag kände själv när jag öppnade munnen och så här, oj, det här kanske inte är, jag kanske inte är i balans just nu.
Men du gick ändå vidare, något steg liksom.
Jag, i Stockholm åkte jag direkt. Och det var, men det känns nästan som en så här psyktest. För det var ett helt svart rum och så var det någon som satt och harklade sig. Och någon som satt och skruvade på en ramlösa burk eller flaska. Och jag var nästan så här, testar om nu min uppmärksamhet, mitt fokus. Alltså vad är det för, varför är det så allvar, varför är det så hård stämning? Och varför är det på liv och död? För det står man själv för, när liv och död känslan. Det behöver ingen krydda på, för den finns ändå. Men sen så åkte jag ner till Göteborg och så där kom jag vidare. Men då var det så där, samma dag så skulle man göra prov nummer 2. Då skulle man läsa en dikt och sjunga någon sång. Och så fick jag något reprum där det stod något piano och en pilatesboll och en spegel. Och där blev jag instängd i eller där kunde man vara innan provet. Och jag bara fattade inte hur jag skulle utnyttja det rummet. Och jag hade liksom igen det där med att zooma ut eller inte kunna zooma ut. Alltså jag zoomade ut och såg mig själv utifrån och då är det kört. Alltså om man skrattar åt sig själv för att man känner sig töntig i det där reprummet, då är det liksom svårt att gå in och läsa en dikt på allvar. För jag tycker att det är svårt än idag. Men det handlar lite om så här, faktiskt, så här, om det är ett jobb. Då, om det skulle vara en scen där jag skulle gå in i ett rum och läsa en dikt. Så skulle inte det vara något, då skulle inte det vara något pretentiöst eller konstigt eller obehagligt. Men det är när man själv har med sig själv för mycket. När man är privat på något konstigt sätt så blir man, när det inte är på riktigt. Utan det är så här, man vet att det här är ett scenskoleprov. Så blir jag så... Jag tycker det är svårt. Jag vill att det ska vara på riktigt. Det är inget nytt att det är sådär att man som skådespelare pratar så. Att så här, när jag spelar en roll ska jag vara som helst och privat så är det läskigt. Men det är så. Det är verkligen stor skillnad på privat och inte privat. Och jag är ganska blyg. Alltså jag är social och jag tror jag inte uppfattas som blyg. Men jag är ganska blyg när det kommer till att vara väldigt privat. På det sättet att ställa sig upp. Och läsa en dikt på en middag. Det skulle jag aldrig göra.
Eller om någon jävla reporter ber en sjunga en
sång.
Mickey Mouse-låt.
så tycker inte jag att det är, alltså det är inte, jag tycker det finns någon så här fel bild av att det alltid ska hänga ihop med yrket, att du då som privatperson ska älska att få den uppmärksamheten privat, eller älska att hålla tal, eller älska att sjunga. Det behöver man inte göra. Men det gör det mycket svårare i alla fall att... jag kände inte att jag kunde vara i en karaktär när jag gick in på scenskola.
Men är du lite atypisk där? Alltså, det känns som att det finns väldigt många skådespelare med så här otroliga egon som mår dåligt om de inte får stå i centrum. Liksom.
Verkligen. Men det ser jag som något nästan sjukligt. Det tycker inte jag egentligen har med jobbet att göra. Utan det är något narcissist... liksom, sjukdomsbild som är så här, bara hittat ett perfekt yrke. Det kan vara underhållande att vara nära, det kan vara roligt att vara nära sådana människor och vara i det, men det kan också vara jävligt tröttsamt. Det finns ju överallt, och det finns ju alla yrkesgrupper också. Det är ju inte bara skådespelare som är högljudda och vill stå i centrum. Det finns nog många chefsmänniskor som har samma behov, fast det är på SCB istället. Jag bara, ibland så blir jag irriterad över att det alltid ska hänga ihop med att säga, du är skådespelare, kan inte du ställa upp och bara läsa något så här, på någon middag? Så, nej, jag har inget behov av att få den publiken eller den uppmärksamheten. Eller, fattar du vad jag menar?
Ja, jag fattar precis.
Det kommer ut på jobbet och då får jag betalt för det också.
Jag har ju gjort några stand-up-gig.
Shit!
Och det där händer att man får så här, ja, men du, kan du inte underhålla nu när det är lite tyst? Dra lite gags. Det är ganska jobbigt.
Kan du känna att du ändå tar det ansvaret om ingen ber dig göra det på en middag?
Ja, men jag känner mig trygg. Ja. Men inte annars. Jag kan verkligen relatera till blygsel också, även om man har ett... jag tror att jag kanske har ett mer oförblommerat sånt bekräftelsebehov än du har. Det låter som att du har i schack lite mer.
Nej, jag vet inte. Jag kan svänga lite hur som helst. Jag tänker att blyghet kan ju också... Det kan slå över till att man sitter och just pratar en hel middag. Att man styr ett helt gäng för att man babblar på för att man är rädd att vara tyst. För då blir man helt näck. Så att det kan ju slå åt olika håll, menar jag. Men man är ändå inte privat bara för att man pratar hela tiden.
På Wikipedia så står det att du är dramatiker också. Är det det att du har skrivit manus?
Jag vet inte vad det betyder. Nej. Jag vet inte vem som skriver det där. Men det är väl för att jag har skrivit min egen enmansföreställning för Riksteatern till exempel. Så att jag har skrivit texter. Det är väl det jag kan koppla det till.
Har du en metod för att ta dig an en roll?
Nej, jag har inte gått scenskolan. Så jag vet inte vad jag... Metoder är inget jag... Jag vet inte vad jag gör. Det finns inga namn på det jag gör tydligen. Eller så gör det utan att jag vet det. Men nej, jag har inga speciella metoder. Däremot så tror jag att jag har alltid panik över innan jag ska börja filma. Att jag inte gjort min läxa. Att jag inte är i karaktären eller inte förstått mig på uppgiften. Eller djupdykt i manuset tillräckligt. Men sen så fattar man att ja, man visst det. Det är bara att det kanske pågår medan du typ... Står i duschen så tänker du på det. Och att det inte behöver vara repa och tala högt med dig själv med manus i handen. Utan det pågår på ett annat plan. Och det gör det verkligen. För helt plötsligt när jag börjar filma så är det där ändå. Så att det är en icke-metod på något sätt.
Jag har en teori om att varför du funkar så bra när man ser dig agera, för det gör du verkligen. Och jag tror att man kanske när man går scenskolan, det heter ju ändå scenskolan, det heter liksom inte filmskolan.
Nej.
Och på något sätt så kanske det blir lite större gester då, medan det känns som att du spelar i det lilla på något sätt.
Tack, vad glad jag blir att höra det.
Jag
vet inte. Det är mycket möjligt. Det är ju nästan helt olika skolor. Det är ju framförallt man har olika yrken nästan på ett sätt. För att det är en helt annan teknik. Jag tror att min efterkonstruktion, eftersom jag inte kom in på scenskolan, är att jag är glad för det. För att jag inte just kommer in med en verktygslåda som jag vet vad den handlar om. Och tänker metod. Eller tänker, nu gör jag det här. Utan jag är alltid ganska livrädd. Så att jag får alltid lösa det i stunden. Och det gör att jag i alla fall är väldigt vaken i stunden och väldigt närvarande för att kunna förstå hur jag ska lösa den här scenen. Så jag har inget att luta mig mot. Och det för mig är bra. Det blir liksom eld i baken konstant på något sätt. Att jag inte har... Jag säger inte att man är trygg om man går scenskolan, men man kanske har analyserat saker så himla mycket. Och det är lite skönt att komma in till ett jobb och inte veta vad det är man ska analysera, utan försöka vara, bara gå på inlevelseförmåga på något sätt. Att vara så här, nu händer det här. Oj, hur skulle jag reagera? Ja, då kanske inte jag skulle liksom skrika, utan kanske jag skulle göra tvärtom.
Men jag tänker som Hinsehäxan då, som ju var ett så stort projekt liksom. Mm. Om du säger lite grann att du måste lösa det i stunden, hur blir man då konsistent liksom? Alltså hur håller du karaktären?
Även om jag inte har en utbildning i ryggen, så har jag en känsla för vem någon är. Jag får ju plugga på. Och nu finns ju hon på riktigt. Hennes karaktär är ju en riktig karaktär. Så det fanns ju en bok och en människa att prata med. Och förhålla sig till hennes då livsöde jag skulle spela. Så där är det ju... Där får man ju tänka... Visst, man kan ju inte bara tänka här och nu. Man måste ju tänka lite större. Att så här, känns det här som den här scenen hänger ihop med den vi gjorde för en månad sedan? Som egentligen i filmen är om en minut. Liksom, mm. I filmen. Självklart får man ju hålla lite större bågar kanske i tanken. Men det är ju lite av det fina tycker jag med att filma överhuvudtaget, är att man just kan djupdyka in i en sekvens. Och det är faktiskt regissörens uppgift att också hålla koll på att det stämmer överens med karaktären om en och en halv timme i filmen.
Så att du inte haft en helg där du har hängt med några göteborgare och börjat prata lite?
Kommer in med en ny dialekt.
Ja.
Nej, men att man... Visst, som skådespelare kan man ju försöka hålla i det själv, men det är ju rätt mycket att hålla koll på. Det är ju skönare att slänga sig ut och göra det man tycker känns bra i den stunden, och så får regissören tänka så här, ja men det där hänger ihop med det som vi gjorde förra veckan, eller det hänger inte ihop med det.
Mm.
På teater kör du ju från början till slut en båge, som man säger. Men det jag tycker är fint med film, att man har så här en chans här och nu att bara köra en bit, en scen, en liten, ett ögonblick av något.
Du har gjort mest
film
ja. Mm.
Men, och tv.
Ja, men har du gjort, hur mycket teater har du gjort?
Jättelite. Jag gjorde ju min egna enmansföreställning som jag skrev för Riksteatern. Och sen så har jag varit med i en Brecht-föreställning på Orionteatern. Mm. När Fläskkvartetten spelade live, vilket var väldigt vackert. Men sen har inte jag gjort mer teater.
Vill du göra mer?
Ja, absolut. Jag har aldrig bestämt mig för att inte göra teater. Men det har blivit film och jag älskar det. Så att inget jag heller vill sluta med. Men både och är kul. Nej, men jag, absolut, jag tänker inte nej. Men det får bli som det blir med det.
Jag har ju det här i ganska färskt... Eller jag tänker väldigt mycket på det nu med det här med sociala medier och mobiltelefoni. Att vara uppkopplad och distraherad. Och kanske framförallt i min föräldraroll. Så att det är så himla lätt att man sitter med en iPhone i 2 timmar bredvid sin son. Liksom.
Mm.
Det känns ju inte fräscht.
Nej.
Och så läste jag någonstans att du hade... Det var kanske en intervju från i förra sommaren eller om det var i somras, men att du hade så här tänkt att du skulle ha en zenbuddhistisk semester.
Mm.
Har du ett problem med det där med det uppkopplade? När jag träffade dig på tunnelbanan så stod du och kollade Insta-flödet.
Mm, det är för att jag precis smsade dig och frågade vad det var, så att mobilen var redan uppe,
ja.
Kan man säga. Inte på ett sätt som gör mig orolig eller deprimerad eller ledsen. Däremot så kan jag, som det du refererar till, det var ju somras efter jag hade gjort den här långfilmen, Ulf Malmros långfilmen, så är jag uppe i ett högvarv i huvudet. Och det är ganska extremt efter en inspelning. Och ja, jag hyrde ett hus på Gotland och tänkte att så här, det här blir jättebra att vila. Och det var jätteskönt och jättefint, men... Det spelar ingen roll hur mycket hav du har omkring dig. Om du inte är liksom lugn i huvudet så kan du inte ta in det där i alla fall. Ja, jag var uppkopplad och jag spelar mycket liksom patiens ensam när andra sover och Tetris och håller på. Tills jag kommer ner i varv och då släpper jag min mobil.
Mm.
Så att jag är väl styrd av det och ändå inte. Jag tror att det är en övergångsgrej. Jag skulle gärna vara mindre på mobilen. Men det är också det är kul och det är skönt. Jag har jättesvårt att sova, då är det perfekt att kunna fippla med något liksom. Så att jag tycker inte det känns skadligt, men ibland så kan jag, som en sån grej när du mötte mig idag. Ja, det hade varit intressant att bara stå med så armarna i kors och vänta
och ta in Vällingby folket.
Ja. Men jag kanske ska tänka på det. Nej, men du förstår vad jag menar.
Så
jag
inte göra det för min skull alltså.
Nej, men jag tänker nog att jag tror att min hjärna är sån att den går lätt upp i varv och jag kan koppla av, men då måste jag komma ner i varv. Och då kan jag verkligen komma ner i varv. Alltså då kan bli en kossa som liksom tar det lugnt jättemycket. Men när man jobbar, det är så jävla intensivt. Så det är en sån omöjlig övergång att gå från 100 till 0. Bara för att man ska, eller bara för att man är ledig.
Vad gör du när du är nere, när du är i kossstadiet?
Då är jag nog oftast i Skåne på landet. Där kan jag komma ner i kossstadiet. Så att det blir att jag måste skriva ner att jag ska gå och handla, för att annars så glömmer jag. Alltså att det är en sak om dagenläget. Det är kul, det är skönt lite. Men jag gillar att vara uppe i varv. Jag tycker det är ganska intressant tillstånd att vara helt fokuserad. Alltså det är som att allting när jag jobbar så är det liksom som att allt är... Jag har 100% fokus på det jag gör helt enkelt. Och då är man så himla... Vad heter det när man så här tar in allting och är väldigt...
Receptiv.
Receptiv, exakt. Och det tycker jag är ganska intressant. Man får så jävla mycket gjort och man är i ett sånt märkligt spin. Som är så här... Jag blir mer kreativ då faktiskt av att redan vara kreativt överbelastad. Så händer det mer då än när jag är i koststadiet. Då händer ingenting.
Kan jag också relatera till.
Mm.
Har du några förebilder?
Ja, massor med förebilder.
Hur funkar det? Berätta.
Nej, men man kan ju ha förebilder inom helt olika världar och ämnen. Alltså, det finns ju människor som betytt mycket för en som är en förebild. Och så finns det artister som är förebild. Och så finns det... Det finns ju liksom... Jag, det är inte en person som jag bara inspireras av. Utan väldigt många olika... Nu ser jag din Annie Leibovitz bok där bakom dig. Då tänkte jag på Cindy Sherman som jag såg hennes utställning häromdagen på Moderna. Och hon har varit en förebild sedan jag var kanske 15 år. Så jag har varit ganska förtrollad av henne. Och vet att jag hittade... Mamma hade en bok hemma som jag började titta i och blev ganska... Ja, men det var verkligen någon som påverkade mig starkt då. Och hon har någon slags humor i sitt... jobb och sin konst, och det är ganska, det är en förebild på det sättet. Men som sagt, det finns hur jävla många som helst som jag tycker gör saker som inspirerar.
Du är en sån som provoceras lite av det pretentiösa.
Ja, jag tror inte riktigt på det. Eller jo, men jag tycker det som ligger bakom är mer intressant. Verkligen.
Du har aldrig haft utbyte av en Norén-pjäs?
Jo, jag tycker Norén är jättebra. Och det finns en humor i Norén också.
Mm.
Det tycker inte jag är pretentiöst. Nej, verkligen inte. Utan det är nog så här, snarare ett ställningstagande och en personlighet som en del har och visar som kan vara pretentiöst. Och det kan man se på teater ibland eller på olika sammanhang. Som jag, ja, det är som att det inte intresserar mig. Jag tycker att det blir... Ja, jag är bara intresserad av det bakom. Hur den pretentiösa människan mår egentligen. Och, det, och hur känslan, alltså, känslorna bakom det där. För det är en mask tycker jag, det verkar som. Sen ska man inte vara rädd för att vara lite pretentiös. Men då, ambitiös och pretentiös är olika saker. Man kan ju vilja ta sitt jobb på allvar. Och inte garva bort det. Och inte bara skoja bort hela livet. Utan att vara pretentiös. Men pretentiös... för mig är humorbefriat. Och det är ju inget kul. Nej, men det är intressant att du säger det. För att det är nog det jag är mest rädd för. Och när jag känner att jag är ett sammanhang som pretentiöst, så blir jag jätteosäker. Och jätte, antingen skratt, fniss, skrattig attack. Eller lost och ledsen. Eller, jag kan känna mig så jävla ensam i sammanhang där jag inte fattar var ventilen sitter. När det inte finns en ventil. Jag vet att jag upplevt det sen nu frågar jag om så här gymnasiet eller skolgången och sånt där. Att jag minns att jag varit så här, fått skrattattacker när jag varit för tråkigt eller för humorbefriat. Så att mina lärare varit så här, Vera, jag tror att kan du gå ut och skratta klart och sen får du komma in när du skrattar klart. Så har jag gjort det. Och ibland har jag kommit in för tidigt och så här, nej, det är lite kvar att gå ut skrattande. För att jag behöver få ut någonting. Och det är inte kanske alltid skratt, men det är som att jag slår inte ut när det är, när det inte finns en ventil, när det är stängt och bara någon har bestämt sig för hur jag ska känna. Då känner jag tvärtom. Det är bullshit liksom.
Hur funkar det här i liksom den modebransch som du ändå verkade i ganska många år?
Men där finns det ju ändå humor, tror det eller?
Ja.
Ja, men den modebranschen var ju inte det. Jag var ju typ ett barn. Jag var ju 15 till 20 eller något jag modellade. Så att det är inte, jag tyckte det var kul. Jag tyckte det var kul att klä ut sig och jobba och tjäna pengar. Det var bra pengar och jag tyckte det var jätteroligt. Så det var inget pretentiöst sådär. Jag var inte inne i den världen. Jag förstår vad du menar, för det finns absolut en pretentiös sida till modevärlden. Men den var jag inte riktigt sådär intresserad av kanske. Jag tyckte det var kul att jobba med de här människorna som var smarta och roliga och lite gränslösa och begåvade. Det var kul. Men jag tror absolut att du har rätt i att det är det pretentiösa jag får panik av.
Lockas du av det svåra?
Ja, det gör jag nog.
Om du får ett manus och så, hur fan ska jag göra det här? Då blir det mer spännande, eller?
Ja, det blir en kräkkänsla först som är liksom rädsla. Och sen så går det över till att jag vill göra det. Absolut. Men jag kan absolut gå in i förnekelse också. Och sådär, att jag inte klarar av att läsa klart manuset. Och att jag bara låtsas som, visslar istället för att ta tag i det. Men, sen så, men absolut, det jag fastnar för är ju jobbiga saker för mig.
Vad härligt. Malmrosfilmen, när kommer den?
Den kommer om ett år. Aha. Eller nästa höst.
Fan vad det är långa cykler alltså.
Ja, det är det.
Jag tycker det verkar jättejobbigt.
Det är konstigt. Just för att man har jobbat så intensivt och sen så ska man sitta där och så ska det vara aktuellt igen. Det är jättemärkligt. Och så ska man prata om hur det kändes och då var det 1,5 år sedan.
Hur gör man det då?
Inlevelseförmåga. Fantasi. Nej, man...
Och så kan man väl skarva lite också, eller?
Alltså, det är så... Man kommer ihåg hur det kändes att göra det. Det känns inget svårt att leva sig in i den grejen igen. Det tycker inte jag riktigt.
Har du hjärtat till vänster?
Om jag har hjärtat till vänster? Ja, det har jag.
Vem kommer du rösta på i höst?
Det får jag se.
Men det blir inte Reinfeldt?
Jag säger ingenting. Jag skulle aldrig prata om det.
Skulle du inte?
Nej.
Varför inte det?
Jag vet inte, det sitter i någon slags här sen jag var liten att man pratar inte om vad man röstar på.
Okej, men berätta vad du tjänar då.
Nej, det är också privat. Och helt olika. Mm. Det är helt värdelöst att svara på det eftersom jag är frilansare och tjänar olika för olika jobb och tjänar per dag dessutom. Mm. Så att...
Är det så du får betalt liksom dagsarvoden när du är i film?
Ja, så det är väldigt svår fråga att svara på. Och helt ointressant tycker jag.
Tycker du det?
Ja.
Varför det?
För att vad spelar det för roll?
Alltså jag ställer frågan av flera olika skäl. Dels så tycker jag att det är roligt att prata om därför att man just inte får göra det.
Mm.
Eller får man ju. Men jag tycker också om att det ibland skaver lite. Alltså att gästen kanske blir defensiv eller så här, som du blev nu. Och på något sätt så är det intressant också i hur... Alltså svaret är på något sätt intressant även om det är ett nekande svar, om du förstår.
Jag förstår.
Och sen också huruvida det liksom kan kännas som drivkraft att man tjänar pengar.
Men det är klart att pengar är en drivkraft. Det är det för absolut alla, tror jag. Sen behöver inte det vara anledning till att du gör det jobb du gör. Men det är ingen som inte tjäna pengar för det den gör. Det vore konstigt. Men det kanske inte är målet i livet att tjäna pengar. Men det är väl verkligen en drivkraft för väldigt många. En del av drivkrafterna man har.
Är du bra på att förhandla?
Jag har agenter som förhandlar. De är bra på att förhandla. Det är jätteskönt att slippa. För att jag är verkligen mes när det kommer till sådana samtal.
Gör du andra grejer också? Alltså gör du så här, jag får ju göra så här företagsgig. Och, gör du sånt?
Nej, jag gör ingenting annat.
Får du frågan, Hilma?
Jag har fått frågan något så här föreläsnings... Typ när jag skrev min enmansföreställning så, så fick jag frågan om att komma och föreläsa om det och hur det är att skriva och själv sitt eget material och så. Men där har vi det där igen, att jag är liksom blyg på det planet på något sätt. Att jag är inte är så intresserad av att stå och prata om mig själv på det sättet.
Vill du rekommendera något?
Jag rekommenderar kickboxning, för det har jag börjat göra. Och det är jättekul. Bra. Det är jobbigt.
Vem tycker du att jag ska intervjua här i Värvet?
Jag tycker du ska intervjua Shala, som är sångerska. Som jag såg uppträda häromdagen. Som var fantastisk.
Hörru, stort tack för att du tog dig tid.
Tack själv.
Jag tycker det var en mycket härlig stund.
Ja, vad bra. Jag med.
Tycker du det?
Ja.
Gud, vad skönt att höra.
Ska vi kunna fortsätta hur länge som helst?
Ja, men du kanske får komma tillbaka då.
Ja, vad trevligt.
Ja, det var det. Vera Vitali alltså. Om du är peppad på att se henne i något så kommer hon att dyka upp i SVT snart. Hon är med i Ettor och nollor, Johan Renks tv-film tror jag att det är, i två delar. Den har premiär den 9 februari. Jag vill tacka Brothers så mycket för att de gör det här till mer än en hobby. Gå in på brothers.se och köp något fint. Ja... Då återstår bara för mig att önska en god jul, och det gör jag givetvis genom att presentera den i vissa kretsar välkände diskjocken Tom Pyls bästa jullåt. Håll till godo, vi hörs om en vecka då med Sarah Dawn Finer, vilken nyårspresent va? Och den låt som Tom har valt är Donny Hathaways This Christmas. Puss och kram, hej då!
Hang all the mistletoe, I'm gonna get to know you better this Christmas. And as we trim the tree, how much fun it's gonna be together this Christmas. The fireside is blazing bright, we're caroling through the night. Christmas will be a very special Christmas for me. Presents and cards are here, my world is filled with cheer and you. And as I look around, your eyes outshine the town they do. This Christmas, the fireside is blazing bright. We're caroling through the night. And this Christmas will be a very special Christmas. Shake a hand now.
to know you better. This Christmas, and as we trim the tree, how much fun it's gonna be together. This Christmas, the fireside's blazing bright. We're caroling through the night, and this Christmas will be a very special Christmas for me. Merry Christmas. Shake a hand, shake a hand. Here's your brother, Merry Christmas. All over the land.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinas.
I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.